En av tre insjuknar i cancer någon gång under sitt liv. Men alla drabbas ju. För att alla, det finns ju nästan ingen i samhället som inte känner någon eller har någon familjemedlem eller själv har haft cancer.
Henrik.
Ted.
Du, andra avsnittet. Vi är igång.
Ja, men visst är det väldigt roligt att köra podd igen. Det är ett steg tillbaka till livet och en vanlig tillvaro för mig.
Henrik 2.0.
Just det. Det är lite grann tema för den här dagen.
Ja, eller precis. Den här podden. Vi hintade ju lite i förra avsnittet om ditt helvetesår. Och att vi skulle prata mer om det.
Ja.
Och det ska vi.
Just det. Ja, men, jag fick ju reda på i början på det här året 2023 att jag hade cancer. Två olika tumörer visade det sig. Väldigt snabbt när jag liksom kom in i cancervården, faktiskt från dag ett, så har cancerfonden varit väldigt, väldigt, väldigt närvarande. De har varit som en vårdens förlängda arm, lite grann. Och jag gick ju igenom min mobil här när jag förberedde det här lite grann. Och otaliga bilder har jag tagit och skickat till dig på cancerfondens ställ och foldrar. Och hur de märks inom vården. Och jag minns att du och jag, när du var och hälsade på mig på Karolinska, vi pratade om att det här måste vi göra en podd om när vi kommer igenom det här. Vi, nu pratar vi som om du har varit en del av det här. Men du har varit väldigt fint här.
Tack. Ja, och nu är vi där.
Ja, och då kontaktade vi cancerfonden och frågade, vem är ansvarig för ställen?
Och nu kommer vi kunna ställa alla våra ställfrågor här.
Göteborg. Ja, nej, men det är jättekul att vi har fått tag på Helena från cancerfonden och att hon ville komma hit till vår nya fina poddstudio på Kungsholmen.
Mm, och jag ser att hon har faktiskt kommit hit, så att vi öppnar väl dörren.
Det gör vi. Välkommen.
Helena Torsler Andersson.
Torsler.
Torsler. Nästan.
Alltså, Ted, vad har hänt med dig?
Två av två fel. Mårten var, vad sa jag? Marcus?
Mika.
Ja, det var på M, jag vet inte. Ja. Du är varmt välkommen till Insamlingspodden.
Tack.
Och Insamlingspodden, vi pratar ju mycket insamling såklart, och det ska vi komma in på lite grann också. Men det blir mycket fokus på cancer.
Och ja.
Berätta, vem är du?
Jag heter Helena då, precis som du sa, och jag har arbetat på Cancerfonden sedan 2014. Och innan dess så arbetade jag som kontaktsjuksköterska, så jag är ju sjuksköterska i botten och har jobbat lång tid med cancerpatienter. I början så jobbade jag halvtid i vår stödlinje där drabbade och närstående kan ringa, och även andra, alltså vem som helst kan ju ringa dit om man har frågor om cancer eller behöver stöd i cancerfrågor. Det är en del som ringer fast de inte har någon koppling liksom. Ja. Och sen har jag jobbat andra halvan, jag bland annat haft hand om våra broschyrer, vårt informationsmaterial och om våra texter på webben. Men sen jobbar vi också mycket med annan form av kunskapsspridning, som att åka ut och föreläsa för företag till exempel, eller ja, om det är andra som hör av sig och vill ha en föreläsning, så ser vi om det finns möjlighet att klämma in det.
Hur många är ni som sitter och svarar i telefon? Blir man lite intresserad?
Varje dag så är det ju två personer, en som svarar i telefonen och en som sköter chatten. Man kan chatta med
cancerlinjen. Det digitala.
Det digitala, precis. Totalt så tror jag att det är de sex eller sju stycken som liksom alternerar.
Är det människor som är anställda eller är det volontärer?
Nej, de är anställda.
Det är anställda. Ja.
Det är några som är heltidsanställda på cancerfonden, och sen har vi några timvikarier som täcker upp. För man blir sjuk och det är ledigheter och man har andra åtaganden som man behöver göra. Så vi behöver lite folk som kan sitta i linjen då.
Vad får man för typ av fråga där?
Det är allt mellan himmel och jord. Det är väldigt ganska stor skillnad på vad män och kvinnor ringer om. Män har ju ofta frågor rent om symptom, om statistik och liksom så här lite mer hårda saker.
Kvinnor, statistik? Ja. Hur många har haft den här formen av cancer?
Ja, och hur många blir friska och hur många... Ja, men vi har ju statistiksidor på vår webb och de går ju väldigt bra, så det finns ju stort intresse. Man vill ju försöka räkna ut var den här statistiska kurvan man själv kommer hamna. Okay. Det kan vi ju inte svara på.
Mårten kommer ju komma hit och dra lite siffror sen.
Precis.
Som vi gillar. Ja.
Kvinnor ringer ju mera och pratar om relationer och hur det påverkar liksom, hur man mår. Liksom. Ofta så börjar ju samtalen med kanske någon vanlig fråga, men vad är de vanligaste biverkningarna vid cytostatika till exempel, cellgiftsbehandling? Och sen så brukar det nästan alltid landa i att de mera pratar om hur de liksom... Ja, men hur de har det liksom i livet och med sin familj och liksom vad som är jobbigt och vilka tankar som snurrar runt i huvudet på dem och så.
Ja.
Så, men dit har inte du ringt, Henrik?
Dit har inte jag ringt.
Och frågat om siffror?
Nej.
Nej.
För att en av mina läkare, hon var ju faktagranskare, eller vad säger man?
Ja, hon faktagranskare.
Faktagranskare på er webb helt enkelt. Mm. Så det var, jag hade henne att luta mig mot. Jag fick den statistik jag behövde. Där. Ja.
Mm.
Men förutom att svara i telefon där, vad gör du mer på Cancerfonden?
Nej, men jag jobbar mycket i vårt webbteam. Okay. Där vi tittar på, alltså vi tittar ju mycket på vad folk googlar på. Vi kollar ju hela tiden hur vi är rankade mot andra liknande liksom informatörer. För det, jag menar, 1177 har ju massor med cancersidor och vi tittar på andra som skriver om cancer, så vill ju vi, när folk googlar, då vill vi ju helst att Cancerfonden ska komma högst upp. Aha. Så vi håller hela tiden på att justera texterna och liksom flyttar rubriker och flyttar avsnitt, för vi ser, för Google ändrar ju sin prioritering också.
Så du är sjuksköterska och Google-expert?
Nej, jag är inte Google-expert. Jag blir tillfrågad av Google-experterna. Liksom. Kan vi göra någonting? Nu ser vi att det är jättemycket sök på det här. Kan vi göra någonting? Behöver vi skriva ny text? Eller ska vi skriva om texten? Eller är det okej om jag flyttar runt så här i den här befintliga texten? För då tror vi att Google kommer fånga upp det bättre. Så att...
Spännande.
Ja.
Okej, så det är också en del av din vardag?
Ja, det är också en del av min vardag.
Du jobbar med Rosa Bandet också?
Ja, det gör jag.
Kampanjen?
Ja, för jag har hand om de patienter som faktiskt är med i Nyhetsmorgon till exempel. Vi försöker ju lyfta patientberättelser under Rosa Bandet. Och även i vår tv-sändning Tillsammans mot cancer så har vi också patientberättelser. Så de brukar jag arbeta med.
Och då har man alltså en kontaktsjuksköterska som jobbar åt Cancerfonden med den grejen. Det är helt suveränt gjort.
Men vi tycker att om man ställer upp och berättar om sin cancersjukdom för Cancerfonden, då måste vi också ta hand om de personerna. Och vi vill ju inte bara skicka dem till en tv-studio, till exempel till Nyhetsmorgon, och så ska de sitta där och vara helt utlämnade. För ibland kan det ju faktiskt väcka ganska mycket känslor när man börjar berätta om vad man har gått igenom. Så det måste vara någon där, tycker vi, som fångar upp dem.
Och... jätteviktigt, jättebra.
Det brukar vara så här att innan de ska in i sändning, då är ju de flesta så nervösa, så då blir det liksom inga samtal. Och sen när man kommer ut ifrån tv-sändningen, då liksom blir det att men nu kan jag ta en kopp kaffe, för när man, liksom, man är ändå lite nervös, det är direkt sändning och sådär. Och då kommer ju liksom samtalen igång. Ofta. Så vi brukar ju ofta sitta någon timme efter att man har varit med i själva Nyhetsmorgon i deras lounge som de har liksom, och fika och prata.
Mm. Mm.
Och Cancerfonden för mig, jag tänker forskning, det vi är inne på nu, det är ju mer det här drabbade och anhöriga och sjukvården. Hur jobbar ni med det?
Men vi har ju faktiskt en hel enhet som heter kunskap och stöd, och vi jobbar ju bara med kunskapsspridning och att ge stöd till patienter och närstående. Så även om alltså insamlingen är ju en förutsättning, men vi jobbar, man kan säga att cancerfonden vilar på några ben, och det är ju liksom forskningsfinansiering, det är påverkansarbete. Vi har ju en enhet också som jobbar mot politiker och beslutsfattare för att driva frågor som vi tycker är viktiga. Både för att minska liksom antalet cancerfall, att färre ska drabbas och fler ska bli botade. Men också för att människor ska ha en bra livskvalitet under sin behandling och efteråt. Så det, och sen så är det den här stora kunskapsspridningsbenet som vi står på också.
Hur jobbar ni då med informationsbiten?
Ja, men vi jobbar ju dels med webben, och sen så har vi också mycket utspel i sociala medier, kunskapsspridande. Vi har frågelådor på Instagram. Vi har lite livesändningar på Instagram. Härom, var det nog i fredags, så var det en kollega som hade Reddit-frågestund om cancer. Sen jobbar vi ju mycket när det gäller vårdpersonalen, så de möter vi ju framför allt på ställen där vårdpersonal samlas. Och det kan ju vara stora konferenser, till exempel som onkologidagarna eller palliativa konferensen. Eller det finns ju flera sådana konferenser där det rör sig mycket sjuksköterskor och vårdpersonal. Och det är ju framförallt där vi får kontakt med vården och kan göra reklam för vårt material. Och visa dem att titta på den här broschyren, skulle inte ni kunna ha användning för den på er enhet?
Men då är broschyrerna, det är det som är, det är därför du är här egentligen.
Ja.
För att jag blev så imponerad. Nej, men, jag har ju haft cancer under det senaste året, kan man säga. Det började för jättelänge sedan, men det var ju, vi var i Gambia på resa över jul, och så blev jag matförgiftad där, och så blev jag aldrig någon ordning på det, matförgiftningen, och det var, vi behöver inte tala om hur det var, men det kom blod i alla fall, och då insåg jag det, blod i avföring, det ska man inte ha, så att då så hörde jag av mig och fick lämna en massa prover och grejer, och 1 februari, jag kommer ihåg datumet, så satt Ebba och jag och käkade lunch på Rival, och då ringde man från Ersta och sa att jag hade fått en akut tid där för att man skulle köra kamera genom röven och titta. Och det var liksom 3 varningsflaggor, så då förstod jag så här, det är inget djur som har flyttat in när jag var i Gambia, utan det är något annat. Och sen så i mitten februari så fick jag då reda på att jag hade en ändtarmscancer. Och i samband med det så körde man ju massa olika röntgen och skulle kolla hur det såg ut överhuvudtaget, och in magnetröntgen så såg man att jag hade en jättestor tumör bredvid en av mina njurar på 9x7 cm som var inte hängde ihop med den här, utan som var ett semion till en testikelcancer. Då tog det lite tid innan man opererade mig för vem det var som skulle ha hand om det här semionet egentligen. Men i alla fall, då, så först opererade jag bort på Ersta ändtarmscancern, och snabbt som ögat efter det så flyttades jag till Karolinska, och där började man med cellgifter ta bort den andra. Och det gjorde man ju framgångsrikt. Måste jag säga, för att i augusti så sa man att bägge tumörer var borta. Sen så kan man ju inte med säkerhet säga att det aldrig kommer att komma tillbaka, men prognosen är fantastiskt god i alla fall, vilket är härligt. Men då, jag hade ju slutat sista cellgiftsbehandlingen vid midsommar, och då var jag ju inte stark och kaxig. Utan då gick jag ju 70 meter och sen var jag tvungen att luta mig mot en lyktstolpe. Och sen har jag försökt bygga upp mig efter det här fram tills nu för att komma tillbaka och bli vanliga Henrik igen. Vilket man väl lyckas med till 75%. Det blir några steg framåt och så blir det något steg tillbaka. Och då i alla fall, under den här cancerresan som jag kallar den, så har jag ju straffat på er. Redan första mötet så sa man, direkt efter att man hade upptäckt den här cancern, så du får inte googla på det här, för då kan du hitta vad skit som helst, utan du får titta på våran sida på Ersta, och du får titta på cancerfondens hemsida. Jag bara, ja men bra, kul för dem. Och samma sak när jag sen kom till Karolinska, så var det också bara så här, nej, men du får bara titta på Cancerfondens hemsida, inte googla eller någonting. Och vilken avdelning jag sen var på, så var det de här broschyrerna och foldrarna som du berättade om. Det var där jag gick igång på det. För de blev jag så imponerad av. Alltså det är, hur många olika har ni? För mig var det 20-30 i alla fall olika.
Oj, jag vet faktiskt inte riktigt, men det ligger nog där någonstans.
Ja, ja. Ja. Ja, men det är ju det är massa olika former av tumörer, och det är så pratar du med barn och så pratar du med anhöriga, och så här är det att vara anhörig och så här är det att ha sex, och om det värsta händer om man skulle dö. Alltså, ja, men liksom, allting.
Mm, och om behandlingarna, cytostatika och strålbehandling, ja, har vi broschyrer om också.
Ja, precis. Mm. Och i de här så står det ju 90 konto och Swish, och då tänkte jag så här, då blev jag avundsjuk, va. Tänk, de har det här, vården säger du får bara lyssna på de här, och så sen så bara ger de reklamen i handen, så att swisha hit så blir det bra. Men så då blev jag himla imponerad, och då tänkte, och så Ted, du var ju uppe på sjukhuset och hälsade.
Läste broschyrer
och hängde med mig, som den fina vän du är. Nej, men och då tänkte vi måste göra en podd om det här när vi kommer upp på andra sidan. Och då fick vi tag på dig. Så det är ju, ja, himla kul. Där är vi nu. Men och då, de här broschyrerna, hur tänker ni med dem?
Alltså vi tänker ju inte insamling när vi gör broschyrerna, utan vi tänker ju framförallt patientstöd. Och hela Cancerfonden finns ju till, alltså det är ju patienten som är liksom det centrala. Insamlingen är ju liksom ett sätt att se till att fler patienter blir botade och att färre får cancer. Så nej, vi tänker ju egentligen aldrig insamling, varken liksom på våra webbsidor som heter Om cancersidorna eller när det gäller broschyrerna. Men sen är det klart att man ändå vill liksom, ja, men man kan ju ändå, vi tänker också så här att om man visar, ja, man ger information och man ger bra stöd till patienter och närstående, så någonstans i slutändan, och kanske inte precis när man läser broschyren, men någon gång när man liksom tänker att ja, men jag kanske borde bli månadsgivare till någon organisation, eller jag kanske borde göra någonting, så kan man ju ändå hamna i folks medvetande.
Ganska lätt då. Ja. Ja, men, och, har ni någon koll på hur många givare ni har som själva har cancer? För jag ser ju nu bara under mitt år här. Jag blev faktiskt månadsgivare till er, men det var innan jag visste att jag hade cancer. Och det var för att Ted och jag håller på att göra ett månadsgivartest. men mina anhöriga, Ebba när hon fyllde år, startade ju en insamling till förmån för Cancerfonden, och människor bara öste på pengar där, och andra liksom runt omkring mig har ju liksom så här, med tanke på Henrik så ger man en gåva till Cancerfonden och så hur många är det som liksom, hur ser det ut, är det mina, är inte unika, mina anhöriga?
Nej, jag skulle säga att de flesta av våra månadsgivare har ju någon form av koppling till cancer, antingen att man själv har varit drabbad eller att någon närstående har varit drabbad. Det tror jag är det absolut vanligaste, att man väljer Cancerfonden.
Okej. Okay. Ja, men det var väl det är väl lite så det ser ut.
Det är ju lite som vi säger, en av tre insjuknar i cancer någon gång under sitt liv, men alla drabbas ju, för att alla, det finns ju nästan ingen i samhället som inte känner någon eller har någon familjemedlem eller själv har haft cancer. Det är ju väldigt svårt att hitta någon som inte har någon koppling alls till cancerfrågan.
Men det måste ju vara lite svårt med den balansgången då. Nu jobbar ju inte du liksom med insamling så, men ändå, hur tänker ni kring det? Att som sagt, Henrik säkert har fått frågor om ge pengar när han själv är inne i en cancerresa.
Men vi har ju tänkt, alltså från början så hade vi ju taget inte skänk pengar i samband med att vi gav kunskap och stöd. Sen har vi väl, det har vi lite ändå tänkt att ja, men vi kan väl ändå, vi gör inte någon liksom stor push eller reklam för det, men vi låter ändå ligga där ifall att det är någon som ändå känner att jag skulle vilja göra någonting, jag skulle vilja stötta Cancerfonden ekonomiskt så. Men det är liksom inte där fokus ligger.
Men ni gör det på ett mycket snyggt sätt. Det var ju det som jag kände med det här när jag väl blev avundsjuk där. Som jag sa att nej, men det är väldigt det är ett trevligt tilltal som ni har. Och som gör att man som drabbad känner att nej, men det här är okej. Det är inte så att de håller på att kräma ur. Den kände jag aldrig. Sen så jag har ju lite där mitt professionella jag också.
Mm.
Jag letar efter, efter 90 konton och swishnummer.
Men det är också viktigt att man har den här diskussionen i organisationen. Och det har vi ju ganska ofta. Liksom, hur mycket kan man pusha liksom just den här insamlingsfrågan i olika sammanhang och så? Och den dialogen måste man ju ha. För att det ska liksom landa rätt i slutändan.
Hur mycket de... Jag tänker till exempel som Gabriella, min läkare då, som är faktagranskare hos er. Hur mycket vet hon och de andra om de diskussionerna som ni har?
Jag tror inte att våra granskare känner till dem jättemycket. Det är väl liksom för att de är intresserade och själva tar reda på det. Men det är ingenting som vi liksom föreläser för dem eller så. Så det tror jag inte att de vet.
Nej.
Men om man backar lite, så sagt, nu är vi inne på foldrarna och det är ju ett definitivt tecken på att ni har ett extremt högt förtroende inom sjukvården. Men så kan det ju inte alltid ha varit att ni har haft de där foldrarna och att läkarna, som Henrik säger, refererar till er hemsida. Hur har den resan sett ut och hur har ni etablerat det här höga förtroendet?
Nej, men jag tänker att det är för att vi är ju ändå en forskningsfinansiär och då finansierar vi liksom forskare, och det, forskarna är ju oftast läkare i botten. Och sen när man började med de här foldrarna och med webben så här, då frågar man ju i första hand de som faktiskt har fått pengar. Dels för att man vet att de är kunniga inom området. Och då blir det liksom på något sätt ett ömsesidigt förtroende. Vi har förtroende för dig som läkare och forskare. Och då liksom, ja, men då vi tittar på era texter och ser att de liksom stämmer överens. Och det är ju också ett stort förtroende mot resten av vården, men också mot patienter och närstående som ska läsa de här artiklarna eller liksom broschyrerna som vi skriver. Att de vet att det är ju faktiskt kunniga människor som har tittat igenom faktan. Det ger ju liksom en trovärdighet.
Och det måste ju långsiktigt också vara, jag tänker liksom att man, då har ni tagit kända forskare som blir de här sådana som ja, men studenter och andra ser upp till.
Precis.
Ja, och då naturligtvis så kan ju jag följa deras exempel och lyfta cancerfonden. När jag möter patienter och in i framtiden är mitt mål att också bli den som får faktagranska åt. Det är så ni jobbar.
Ja, det är så vi tänker att det ska fungera.
Ja,
ja.
Hade det på känn.
Och ett tag var det ju så att det var ju liksom, jag tror att man hade någon regel när jag började eller den, jag vet inte om den fanns kvar helt och fullt, men man hade ändå en tanke att man fick inte bli granskade om man inte hade anslag från cancerfonden. Det har vi ju lite gått ifrån nu, men man ska ju ändå vara liksom ett namn inom området. Och sen vill vi ju också lyfta våra granskare, för det har vi ju också sett att det ger mer trafik till våra sidor på webben till exempel. Så vi har ju en sida där vi presenterar de flesta av våra granskare. De som har skickat in sina presentationer, för vi har sagt att ni får skriva ihop någonting om er själva. Liksom. Lite om er utbildning och er karriär och så. Och många har gjort det och en del har... Ja, de är busy.
De har inte hunnit.
Nej, precis.
Mm.
Hur mycket trafik drar ni till webben?
Oj, det borde jag kunna, men det kan jag faktiskt inte.
Vet du liksom, kring ditt område vad som drar mest?
Nej, jag vet att det som drar mest på webben, det är ju om cancersidorna. Vi har ju insamlingssidor, vi har liksom minska riskensidor, vi har ju olika kategorier. Men det är ju om cancersidorna som drar mest trafik.
Minska risken, den drar minst, för att jag får inte faktiskt cancer.
Jag är frisk och härlig.
Känner mig stark.
Ja, jag känner mig stark.
Jag springer maraton.
Springer maraton, exakt.
Ja, men du, vi tar en liten paus, för nu ser jag att Mårten från Giva Sverige har kommit här. Det är dags för lite siffror.
Du kom hit och berättade dina fräcka siffror, och idag ska du berätta om någonting som egentligen alla vet utom jag, eftersom jag ju inte har varit så alert under det senaste året. Nämligen det gåvoindex som du har startat.
Mm, jag har startat, det är Giva Sverige har startat.
Ta grädden.
Ja, nej, men jag har väl absolut varit med och utformat det, kan man väl säga. I den mån det inte är relativt skamlöst snott utifrån framförallt exportchefsindex som vi har kollat väldigt mycket på, ska jag säga. Men det tycker jag, det finns en väldigt rimlig logik i det, för att just till exempel exportchefsindex är en av de som vi faktiskt vill kunna jämföra med. Så då är det faktiskt bra att de är ungefär lika utformade. Men GOVA-index. GOVA-index har varit en sak som Giva Sverige har velat lösa eller få fram länge. Och det handlar ju egentligen om att Giva Sverige har ju mycket statistik och rapporter som jag tror att ni upplever. Men det är fortfarande så att vi vet väldigt lite, och väldigt ofta vet vi det alldeles för långt efter att det har skett. Och det vi då vill skapa med det här gåvoindexet är ju dels att vi får ett linjediagram över tid där vi ser när det händer någonting, hur påverkar det våran sektor. Och de allra andra ekonomiska sektorerna i ekonomin, eller andra sektorerna i ekonomin, har ju det här. Alltså det finns ju tusentals av sådana här olika former av barometrar, konjunkturbarometern, inköpschefsindex, exportchefsindex som sagt. Där man kan se liksom, vad är sentimentet, vad är känslan, vad händer? Nu har det här hänt i omvärlden, hur påverkar det oss? Och då är det klart, då måste vi också ha det. Och dels för att själva kunna liksom känna efter månad för månad och se vart vi är på väg. Men också som sagt kunna jämföra med andra delar och se, påverkar det här oss annorlunda än andra? Så det är liksom stor anledning till GOVA-index varför vi har startat det. Och det faktiskt är att vi skickar ut en enkät en gång i månaden till alla våra medlemsorganisationer, oavsett insamlingsstorlek, och då är det högsta insamlingsansvarig eller högsta tjänsteperson som får svara. Och den är liksom, enkäten är väldigt snabb, och det är en anledning, det är väldigt viktigt för oss att ha en hög svarsfrekvens, så det är en anledning. Men det handlar också om att det ska vara en känsla som den här personen har, så den får liksom stå för sin organisation, så att säga, och säga, hur upplever du att insamlingen går just nu? Så därför ska man kunna gå in i enkäten och säga, ja, men vi känner att det ökar, det är oförändrat eller minskar. Och då får man dels frågan om månaden innan, och sen också en frågan om ett år framåt på allmänheten och företag. Och så väger vi samman de här fyra då, som blir alltså nuläge, eller senaste månaden, allmänhet och företag. Prognos ett år framåt, allmänhet och företag. Så väger vi ihop det en siffra. För slut, en också en väldigt viktig poäng med GOVA-index, att vi ska kunna gå ut och säga, GOVA-index har gått ner med 2. Det har gått från 63 till 61. Det betyder det här. Och nu har vi gjort det här sedan februari. Då, så då, det här kommer ju förhoppningsvis bli ännu mer relevant och ännu mer viktigt ju längre vi gör det. En sak vi kan säga nu till exempel, och det kan vi också då jämföra med den här kvartalsstatistiken som vi har, nyckeltal för gåvor. Alltså det som händer nu, det här, att de allra största organisationerna har det lite tuffare än vad de små har. Och det bygger, alltså, och det är väl ännu mer specifikt de som gick väldigt starkt samman med invasionen av Ukraina. Och då pratar vi inte bara om engångsgåvor, såklart, det är på en helt annan nivå än vad det var under våren 2022. Men även när vi kollar på kontraktsgåvor så verkar är det där det går lite neråt. Medan mindre organisationer, och när jag pratar om mindre organisationer, så är det 0-25 miljoner kronor insamlade medel, har faktiskt lite mer positiv blick både på nuläge och framtid. Och när vi började mäta det här i februari så var det tvärtom. Det är inte så stor skillnad, så man får själv gå in och kolla på siffrorna. Men det är lite sådana där tendenser vi kan använda GOVA-index av. Så kan vi liksom kanske verifiera den snarare med nyckeltal för gåvor. För där jobbar vi med faktiska insamlingssiffror i slutändan.
Men vad bra! Du vet, jag älskar sånt där. Kom ihåg när Johan Sverker var här. Ja, det här är grejer för mig. Grotta ner i.
Mm. Ja, men den här där man kan grotta ner sig ännu mer, det hade inte jag, det visste inte jag om.
Nej,
det är nästan så att man skulle vilja kunna gå på individnivå och se sitt eget index, hur man själv, hur fel man hade.
Ja, men då, jag var ju hungrig.
Ja.
Det här gjorde jag ju före lunch.
Ja, nej, men
det ser man ju helt klart och tydligt. Alla andra har gjort efter lunch, men det där var ju före lunch. Ja, ja, men det kanske du får hålla koll på själv, Ted.
Ja, jag får göra det. Stort tack!
Mm.
Då tackar vi Mårten för det och ger oss in i cancerresan istället.
Ja. Jag frågade ju tidigare här om de i telefon var volontärer, men de var anställda allihop. Jobbar ni med volontärer på något vis inom något område?
Nej, det gör vi faktiskt inte. Och det har också varit en sån här diskussion för våra systerorganisationer både i Danmark och i Norge. De har en ganska stor volontärverksamhet.
Vad heter de?
Kräftens bekämpelse och Norsk kräftförening, tror jag
det är. Det var kräftan jag ville åt, men jag tycker det är så roligt med.
Cancer är mycket roligare i Norge.
Ja, men cancer betyder ju kräfta på grekiska,
det
va?
Ja, det är något sånt. Ja. Grekiska eller latin eller något av de där språken. Ja, det var en parentes. I Norge och Danmark, där har man volontärer.
Ja, det har man. Och vi har ju ibland pratat om det, men det har liksom aldrig kommit något beslut om att vi ska börja arbeta med volontärverksamhet.
Vad gör volontärerna där då?
Men de driver ju små stödgrupper framförallt. För vi, jag menar, Cancerfonden, vi har ju ett kansli som ligger i Stockholm. Så vi är ju liksom väldigt Stockholmsbaserade, även om vår givarservice har sitt kontor i Kalmar. Men det volontärerna gör i Danmark och Norge, det är att de finns ute i liksom, ja, men i det lokala samhället och har liksom stödgrupper och stödverksamhet där.
Ja, men något sånt har inte ni.
Nej, vi tänker...
Chatten.
Men sen har ju vi, i Sverige så finns det ju många olika patientföreningar. Det finns Bröstcancerförbundet, vi har Blodcancerförbundet och Tarmcancerförbundet. Och de har ju mera så här lokalföreningar och kör liksom stöd på lokal nivå för patienter. Och vi har ju ett samarbete med dem och även finansierar en del av deras verksamhet. Man kan söka liksom bidrag från Cancerfonden.
Utifrån så känns det som att det finns väldigt många olika cancerorganisationer. Hur ser samarbetena ut?
När det gäller med forskningsfinansiering så samarbetar ju inte vi med någon annan. Det finns ju liksom andra cancerföreningar, som Bröstcancerförbundet samlar ju också in pengar till. Då blir det ju bara till bröstcancerforskning och Prostatacancerförbundet bara till prostatacancerforskning och så. Cancerfonden samlar in pengar som vi fördelar över all forskning, alla cancerdiagnoser och mycket grundforskning som alla cancerdiagnoser kan ha nytta av, den forskningen.
Men mot vården känns det som att ni sköter snacket om cancer. Och sen så Barncancerfonden, ja, de får sköta barncancer och Astrid Lindgrens sjukhus typ. Men ni är liksom de som...
Vi är väl den största organisationen i det här sammanhanget. Men vi har ju dialog med Barncancerförbundet och vi har ju framförallt dialog med alla patientföreningar. Dels att de söker ju pengar ifrån oss varje år för att kunna driva sin verksamhet. Och också så samlar vi ihop alla ordföranden för alla patientföreningar varje termin. Och, ja, men man frågar lite, vad vill ni lära er mer om? Och så tar vi dit föreläsare och de får liksom prata med varandra och dela erfarenheter med varandra och så.
Ja, för när vi pratar folders där så var det ju som sagt väldigt många olika folders ni hade. Men jag för mig att det var någonstans längst nere i vänstra
hörnet.
Var det ungcancer?
Det fanns ungcancer.
Det fanns ungcancer. Ja. Var det på nåd ifrån er eller hur funkar det?
Nej, men vi vill ju liksom tipsa om alla. Vi vill ju inte, det är ju inte något självändamål i sig att alla ska bara vända sig till Cancerfonden för stöd och hjälp. Utan jag tycker att man ska vända sig till den förening där man kan känna att man hittar liksom de som har ungefär samma situation som jag själv. Och är man då ung vuxen så har man ju stort utbyte av att hålla kontakt med ungcancer. För de driver ju liksom deras frågor, både liksom rent intressemässigt men också att man kan få stöd av andra som är i samma situation som man själv.
Och de här ekställen med broschyrer.
Ja. Nu är det du som inte kan släppa ställen.
Jag kan inte göra det. Hur mycket folders ger ni ut på ett år?
Men beställningarna brukar ligga runt 100 000 per år när det gäller broschyrerna.
Beställer vården själva de här folderna?
Ja, de beställer dem själva.
Utav er?
Ja.
Är det ni som åker dit och plockar upp dem sen?
Nej, har en
heltidsanställdpackare?
Nej, man kan, antingen kan man beställa dem via våra webb, och det vill vi ju framförallt att man ska göra. Men sen är det många som mejlar. Skulle ni kunna skicka 50 broschyrer av vad säger jag till barnen till exempel? Och då får jag mejla den förfrågan till vårt lager. Så skickar de ut det till det där stället.
Och 100 000 foldrar på ett år. Mm. Snurrar runt på det där viset. Mm. Ja, ja. Ja, jag har nog 30 hemma hos mig. Mm. Sparat dem för det här tillfället och andra.
Tror också, för vården är ju ganska pressad ekonomiskt. Jag tror att det är ju en stor fördel att de är helt kostnadsfria. Man beställer de här, eller vården beställer foldrarna ifrån oss, och de behöver inte betala någonting. Varken frakt eller själva broschyrkostnaden.
Mycket idag ska ju vara digitalt. Är det en diskussion ni har haft, att ska vi verkligen ha de här foldrarna?
Det är en diskussion som växt till liv lite då och då. Men just nu tror jag ändå att vi har landat i att nej, men det är så stor efterfrågan. Vården vill ha någonting att lämna ut fysiskt. De tycker att det känns bra att liksom ha någonting i handen och lämna till en patient och till närstående. Och det är många patienter och närstående som också efterfrågar att få läsa det fysiskt. Så att än så länge så kan vi nog inte fasa ut dem. Även det har varit på tapeten ibland, att vi borde kanske, och vi har ju liksom minskat antal broschyrer. Tidigare så fanns det ju broschyrer om i stort sett alla cancersjukdomar. Jag tror att det till och med fanns om testikelcancer och sånt. Okay. Men där har vi ju dragit ner och liksom har bara kvar broschyrer om de absolut vanligaste cancerformerna.
Ja, det var många i alla fall.
Mm.
Och snygga ställ. Men, men om vi lämnar det och
lämna stället.
Har du mer frågor på
stället? Och de är inte från oss.
De är inte det.
Nej.
Nej, du ser, vi inte klara med stället.
Vi är inte klara med stället.
Nej.
Jo, nej, men jag var ju mer intresserad av dig och ditt jobb. Nej, men du berättade här när vi satt och pratade cancerminnen ihop att du har också haft cancer.
Mm, jag har haft bröstcancer. 2016 så hittade jag en knöl i bröstet som visade sig vara cancer.
Och då jobbade du på Cancerfonden?
Ja, det gjorde jag. Jag var ju sjukskriven. Jag tänkte först att jag skulle försöka orka jobba kanske 20% under min behandling. Men jag insåg ganska snart att det orkade jag inte riktigt. Jag hade kanske orkat om jag hade fått jobba en dag i veckan, liksom om jag fick bestämma själv vilken dag. Men ska man jobba liksom 20% då måste man jobba lite varje dag. Var det i alla fall på den tiden. Jag vet inte exakt hur det ser ut nu, men jag tror att det är liknande.
Jag vet inte hur det är nu, men jag jobbar lite varje dag.
Ja.
Men hur var känslan att liksom jobba på Cancerfonden? För jag kan tänka mig liksom att ja, men vi hade Lotta Gray här. Hon har haft cancer och började jobba där. Ja, men då blir det lite grann så här, jag ska betala tillbaka. Men då står man mitt upp i det och så drabbas man själv.
Ja, men jag tänker också att det var ett bra ställe att arbeta på när man får cancer. För dels så, ja men alla är ju så inne i cancerfrågan. Det var ju liksom inte några konstigheter att prata om sin sjukdom på arbetsplatsen.
Arbetsgivaren förstod vad du pratade
om. Arbetsgivaren förstod vad jag pratade om. Arbetsgivaren var väldigt liksom, ja men till mötesgående och liksom, ja men kommer du orka sitta i linjen, kommer du orka sitta och ge stöd till andra om du själv liksom precis har haft en cancerdiagnos. Ja men det var ju liksom, det var ju fantastiskt bra som arbetsgivare under den här perioden och även mina arbetskamrater. Och sen också att man, ja men man är ju, blir ju lite bortskämd just för att vi har den här nära kontakten med duktiga forskare och läkare. Så man kunde ju, när jag satt där hemma och läste det här svaret från analysen av tumören, då kunde man ju liksom mejla, liksom bara, vad kan det här betyda?
Ja, men det är lyx.
Ja, det är lyx.
Ja, men så det var bättre än att vara på en vanlig, var bättre än att vara på en vanlig arbetsplats.
Ja, men det tycker jag. Och sen när jag kom tillbaka efter min sjukdomsperiod och satt i linjen igen, då tyckte jag ändå att jag hade stor nytta av att liksom ha erfarenheten. För det är en del patienter kan ju faktiskt säga när någon sitter i linjen och säger, ja, jag förstår, kanske man säger, för man vill låta så här liksom att man vill ju verkligen förstå.
Och då kan ju en del säga så här, nej, du säger att du förstår, men du kan inte förstå. Har du haft cancer själv eller? Och då kan man säga, ja, men jag har faktiskt haft cancer själv. Så det ger ju också liksom en extra trovärdighet på något sätt, och att man en annan förståelse. Även om man, jag menar, de som sitter i linjen och inte haft cancer, det är klart att de också förstår väldigt mycket, men det ger ändå någon extra dimension att man själv har gått igenom det. Det tror jag.
Ja, men det kan väl jag så här som utifrån säga att det tror jag också. Hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka?
Jag var sjukskriven nästan exakt ett år. För det var lite, men det var lite struligt. För först så skulle jag få cytostatika behandling, för man ville se att man krympte tumören. Det gjorde man inte, så efter 3 kurer så var man tvungen att byta behandling. Och då så fick jag en annan behandling och så gjorde man kontrollröntgen. Nej, det hade fortfarande inte hänt någonting med tumören. Så då blev det liksom, det blev en lite längre process än vad det skulle ha varit. Så då fick jag opereras och sen såg man att tumören hade visst krympt, fast den hade krympt inifrån. Så man kunde inte, liksom, när man bara mätte yttermåtten så såg ju tumören lika stor ut hela tiden. Men den var ju liksom död inifrån och ut. Så då fick jag, och då ville de ju ge mer cytostatika efteråt igen, efter operationen.
Det var ingen röntgen med radioaktivt socker då?
Nej.
Missade du den upplevelsen?
Ja, den missade jag.
Det var en kick kan jag säga, att få reda på att ingenting sken upp.
Nej.
Där. Ja, men det var... Har ni precis avslutat Rosa Bandet-kampanjen och börjar blicka fram mot TV-gala?
Ja, det stämmer.
Ja.
Den 8 januari så kommer det bli en TV-gala som... det är lite nytänk nästa år.
Det var ju följdfrågan där. Har ni några nya grepp?
Ja, det har vi. Fast jag tror inte att de är officiella ännu.
Nej.
Så vi kan inte berätta någonting.
Men då ser vi fram emot den 8 januari och TV-galan.
Ja.
Kommer du vara med?
Jag kommer inte vara med i bild, men jag kommer vara med.
Samma som du berättade tidigare.
Ja.
Er egen kontaktsjuksköterska.
Precis.
Vad fint. Ja.
Vi har ju väntat några år att få se Cancerfonden passera 1 miljard. Hur går det? Blir det i år, stora trumman?
I år gav vi ut 740 miljoner i forskningsanslag. Men sen så har vi ju, vi finansierar ju också forskningstjänster och gör andra särskilda satsningar. Så vi kommer snart, jag tror inte att vi kommer exakt upp till 1 miljard, men vi är snart där.
Snart.
Det är inte ett, alltså när vi satte det målet, när vår nuvarande generalsekreterare började, då tänkte vi så här, men det där verkar ju helt taget ur luften. Vi kommer ju aldrig kunna nå dit. Nu är vi nästan där.
Häftigt. Det var säkert.
Inte med Ulrika.
Nej, hon är fantastisk, måste jag säga.
Roligt.
Stort tack för att du medverkade här i Insamlingspodden, och stort tack till er båda för att ni delade med er av era personliga upplevelser också.
Men tack så jättemycket för att jag fick komma.
Jätteroligt att du är här. Tackar.
Tack.
Ja, Henrik. Helena har lämnat rummet. Hur kändes det där?
Det var en bra fråga till mig faktiskt, hur det känns. För att man blir alltid lite berörd, som jag lite sa där. Jag är inte riktigt färdig med min cancerresa. Och så sen när man fick höra hennes egna upplevelser av att dels jobba på Cancerfonden, men också sina personliga upplevelser av sin cancer, och att hon också var hemma ett år ungefär. Det tar ett år att reda ut de här sakerna, så... Ja, men så jag är lite berörd. Men då har vi fått svar på frågorna vi hade när vi såg alla ställ.
Ja, men absolut. Vi satt ju och bläddrade i de där tillsammans. Och du har ju använt dem både för information, men sen också för att bli lite avundsjuk. Och det var vi.
Ja, precis. Så att nu på de... neurologiska avdelningarna så kommer det dyka upp en 20-30 ställ också.
Hoppas vi.
Hoppas vi.
Ja, nej, men det är fantastiskt att du är så öppen och delar med dig. Och vi har ju pratat som om att den här cancerresan har nått sitt slut. Men riktigt så är det ju inte. Och du har ju alltid liksom legat lite efter och före mentalt i den här processen, känns det som, när du hade din första operation där på onsdagen eller vad det var, och du hade köpt nya brallor som skulle passa med din stomi för att du skulle på ett event på lördagen och inte riktigt hade insett att du har ju faktiskt cancer. Det kommer inte gå att jobba på ett event på lördagen. Det satte lite prägen på det här. Ja, det... Så att jag förstår att det finns mycket kvar att bearbeta i det. Men det är fint att du är så öppen och delar med dig. Och du har gjort hela resan och varit väldigt öppen på sociala medier också.
Jajamän. Det blev lite det sätt som Ebba och jag och familjen tacklade det här med. Vi kände att det är inget att mörka med. Utan det är snarare ett sätt att dela med sig av hur jag och hur vi upplever att ha upplevt det här året och alla svängningar som vi har haft i det. Så att det har varit bra. Och som sagt, du har varit ett väldigt stöd i det här. Ebba, mitt livs kärlek, har varit det, och Malin och Jossan och Love, mina barn. Sen måste jag också, när jag nu har pratat så mycket om min cancer, få skicka ett tack till mina två läkare, till Josefin Segelman på Ersta och till Gabriella Cohen Cedermark, som jag pratat om på Nya Karolinska. De har varit fantastiska. De är bäst. Ska man ha cancer, ska man ha dem som läkare.
Det ska jag komma ihåg.
Ja, gör det, Ted. Men håll dig borta från cancer.
Jag kanske bör besöka den delen av Cancerfondens hemsida.
Yes.
Mm. Men det var väl en fin avrundning, och som sagt, kul att vi är tillbaka och att du är så pass tillbaka att vi kan sitta här.
Yes. Vi säger fino och riktar in oss på ett nytt avsnitt.
Det gör vi.
Tackar.
Hej.
Hej.